Värvet görs i samarbete med Acast.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1, vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2, sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3, är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Det tycker jag är en fin balans mellan hur mycket man bara ska försöka bli en sån bred people pleaser som möjligt. Och bara säga, jag är en underhållare, jag är en clown, jag är detta. Är det målet, eller är målet att tjata in sin humor tills alla tycker att det som jag tycker är kul? Eller är det någonting där mitt emellan? Eller vad är det egentligen liksom att jobba som underhållare?
Värvet. Värvet. Värvet.
I humorbranschen
eller ja, överhuvudtaget idag kanske, pratar man ofta om unika röster. Dagens gäst har jobbat med att vara rolig i knappt 10 år och hon har verkligen en unik ton. Hon känns som en extremt modern komiker i det att hon gör mycket, alltså har och har haft flera plattformar genom åren och på så sätt byggt upp en trogen publik.
Vi knyckare i P3 där jag knyckare och Farah idag ska hjälpa en härlig människa med någonting.
Alltså vi kommer hjälpa dem så jävla mycket.
Rök. Ja, du får kompisar, du ser cool ut samtidigt som du får frisk luft.
Vi håller på med musikgruppen här, din musik räddar liv. SMSa 50
FTW tog så himla lång tid innan man förstod vad det betyder. Jag tror det betyder for the win.
Ja, for the win. Och det
jag tror det betyder fuck the world. Ja, eller.
Dessutom driver hon Humorkollon med Josefin Johansson, en plantskola för komiker som inte är män. Och apropå män så är hon ju också initiativtagare till Sveriges, kanske världens första mansfria festival. I princip allt det här kommer att avhandlas i det vi valt att kalla Värvet avsnitt 306, producerat av ljudkonstnären Klara Wallin och presenterat av Acast. Jag som snackar heter i vanlig ordning Kristoffer Triumf och här är hon, inspelad på Hotell Pigalle i Göteborg, Emma Knyckare.
Ska du låta så här mycket?
Jag ska inte låta så mycket.
Nej, okay.
Jag var tvungen att andas lite bara. Mm. Jag blev lite nervös.
Blev du?
Ja, det brukar jag inte bli. Eller det brukar jag bli hela jävla tiden. Varför ljuger jag om det? Jättenervös människa är jag ju. Jag blev så nervös nu när jag skulle få vara med i din podd.
Varför det?
För att det känns så stort och mäktigt.
Guller du?
Ja, men det är ju det. Det är ju The Podcast. Och så vet jag att du kommer fråga saker som jag måste svara på och så. Och då blir jag ju nervös.
Mm. Är det några frågor som du tänker att fan, hoppas att han inte ställer den där jäveln?
Nej, det gör jag inte. Men jag vet liksom hur jag själv är. Om jag pratar med någon som jag tycker mycket om, eller som, om det är en journalist till exempel, som jag tycker är gullig, så berättar jag liksom alldeles för mycket.
Mm.
Och sen ångrar jag mig i efterhand. Mm. Men det tror jag inte jag gör med dig.
Vi får se. Och ångrar du dig i efterhand så får du väl mejla mig eller Klara. Så kan vi klippa bort när du säger... Sig Heil.
Det är perfekt ju.
Ja.
Det är ju gärna det att man vill fräcka sig lite ju.
Mm.
Säga Sig Heil.
Ja, jag vet. Om du visste hur många Sig Heil vi har klippt bort under de här 350 avsnitten.
Det är många va?
Mm. Du, jag tänker att det skulle vara kul att göra ett ganska klassiskt med, värvet med dig, där vi lite grann ändå går tillbaka till början. För det är ju, jag har ju intervjuat ganska många människor.
Mm.
Det är en extrem övervikt på människor som kommer från Lund.
Är det sant?
Ja, men så många hallänningar har jag inte haft.
Nej.
Undrar om du kanske till och med är först.
Har du haft Sara Lövgren?
Nej.
Har du haft Josefin Johansson?
Nej.
Har du haft han som äger Lenin-hotellet i Varberg?
Nej.
Nej, då är du nog den första. Om du inte haft Bockstensmannen såklart.
Nej.
Men det är svårt pratat.
Mm. Peter Wahlbeck är inte från Halland va?
Jo, han är Halmstad. Så du har, han har ju varit med ju.
Och Per Gessle?
Ja, också Halmstad ju.
Ja.
Så det var tråkigt att höra.
Ja.
Men kanske den första Varbergaren då?
Ja.
Eller kanske den första Rolfstorpsbon i alla fall?
Ja, det är du garanterat.
Om du inte haft Ines Usman.
Nej.
Nej.
Du, till att börja med, du är ju född för cirka 30 år sedan.
Ja, exakt 30 och ett halvt år sedan.
Mm. Mm. Och in i vilket sammanhang då?
Jag är väl då född in i ett sammanhang... Mina föräldrar är ganska unga. Så att de är liksom så här 50 nu. Så att det sammanhanget är jag väl född in i. Jag har en storebror och en lillebror. Och vi bodde i Varberg mina första år. Där, liksom lite utanför stan. Och sen så flyttade vi ganska snabbt till Rolfstorp då. Där jag är uppvuxen. Superliten, håla, underbar. Säger jag nu... Det tyckte jag inte då. Men för mamma och pappa var liksom de sista som fick ett sånt här lån. Det fanns ett speciellt lån. Så att liksom småbarnsfamiljer som inte hade så mycket cash, eller som hade inga cash, de kunde liksom få ett lån med väldigt låg ränta. Och mina föräldrar var de sista som fick ett sånt lån. Och då skulle man hitta ett hus som kostade under 700 000 var det kanske. Och då gjorde de det, hittade ett rötet hus ute på landsbygden i Rolfstorp. Och så köpte de det. Så där, in i det sammanhanget är jag uppvuxen.
Mm. Vad är Rolfstorp för plats då? När jag såg roasten av dig på internet så sades det att det fanns ett folkets hus.
Ja, det gör det.
Ja.
Där jag också hade min första romantiska upplevelse, om man nu kan kalla heavy petting för romantiskt. Och fick min första mens och hade min första fylla på nyårsafton 2000. Mm. Så Rolstorp is the shit. Nej, men det är ett litet samhälle. Jag tror att det bor 700 pers typ. Och ett så här bondesamhälle. Mycket gamla människor. Det som är kul med Rolstorp är att det har bytts ut en generation nu. Så mina föräldrar var liksom yngst när vi flyttade dit. Och det bodde jättemycket barnfamiljer då, runt omkring. Så att jag är uppvuxen verkligen med att alla barn sprang ut i husen och lekte med varandra. Mm. Och sen så har alla barn blivit vuxna. Och nu börjar det komma nya barnfamiljer med små barn och så. Och byggs också en del där.
Vad livnär sig Rolstorpsborna på?
Ja, men mycket är det väl att man jobbar på typ Ringhals eller Värrebruk eller någon av de stora bruken liksom.
Okay.
Eller back in the days att man jobbade på slaktfabriken inne i stan som är Scan då. Mm. Men min mamma är vårdbiträde och pappa är bilmäckare.
Ja. Mm. Kan man då säga att du kommer från arbetarklassbakgrund?
Ja, men det kan man väl verkligen säga.
Och jag hade det på känn genom en... jag gjorde en slags fördomsprofil på flyget ner kring dig. För jag hörde dig prata om att det fanns hembränt hemma hos dig när du var liten.
Just det, pappa brände.
Ah, han gjorde det till och med själv?
Ja, han är i grannens garage. Men den maskinen försvann helt mystiskt.
Okay. Mm.
Och känsligt ämne. Ingen vill säga vad som hände. Med apparaturen. Men jag tror det är preskriberat, för det är mer än 10 år sedan.
Mm. Så Rolfstorp är en av de orter där man kan köpa aktivt kol på macken?
Ja, inte på macken kanske, men absolut. Och mycket så här att man åker, alla har ju moppe också, jag hade moppe. Att man åker till en mack lite längre bort kanske och köpte Koskenkorva eller något annat liksom fulsprit av lastbilschaufförer.
Aha.
Så var det mycket också. Mm. Och boffa bensin och så.
Oj, oj. Mm. Det är hårt ju.
Det är hårt ju. Ja. Nej, men det finns ju inte supermycket att göra i sådana små orter. Så att man är helt beroende av att man kan hänga med de andra som bor också på småställen runt omkring. Typ Tvåker, Skällinge och så.
Mm.
Så det är mycket att åka runt. Någon har hemmafest varje helg typ.
Nu sa du Tvåker.
Mm.
Men är det Tvååker?
Det tvister, det lärde. Eller vad säger man?
Där de tvistar.
Där de det tvist, ja, det där, jag vet faktiskt inte.
Nej, men det är två å.
Ja, det är det.
Ja.
Tvåker, säger jag.
Ja, det gör du som du vill.
Det är kul. Men mamma och pappa har gjort... jag kommer liksom därifrån, men mina föräldrar också har gjort någon slags klassresa på senare år. Så pappa, han började jobba på den där bilmäcken inne i Varberg när han var 15. Och han fick liksom köpa loss den utav sin chef för några år sedan. Så han äger nu bilmacken och är någon slags chef. Och mamma har fått liksom ett kontorsjobb inne i stan för ett år sedan. Så hon är så här, sitter och administrerar personal nu typ.
Okay. Mm.
Så det är också ganska kul att det huset som jag är uppvuxen i ser också helt annorlunda ut. De är liksom inne på den sista renoveringen av det. Och nu är allting så här vitt och fräscht.
Mm. Hur var din skoltid?
Ja, men bra, alltså väldigt så på landet skola. Jag var ju en av de första som gick F-9, alltså att man gick högstadiet också i Rolstorp då. Och det var ju inte så ball, för att man ville ju komma till Tvåker och träffa nya människor. Det var ju svårt att få en ny roll liksom, för att då gick man först på dagis precis bredvid skolan och sen så gick man i skolan. Och då var man ju liksom, det var ju väldigt svårt att bryta sig loss från sin position, eller vad man ska säga. Mm. Den var samma från dagis.
Nu vill jag bara säga till känsliga lyssnare att du är ändå så pass gammal så att det var okej att säga dagis då.
Just det.
Ja. Och då var det så här i en jätteliten klass, eller? Alltså...
Nej, det var det inte. Och faktiskt till och med på högstadiet så blev vi två klasser, alltså att det fanns 7A och 7B, för då kom de från grannställena. Och bildade klass med oss.
Mm.
Och då blev det ju lite annorlunda. För då ruckades ju i så här att de som hade varit coola, de två coolaste tjejerna var helt plötsligt inte de coolaste. Utan då kom det en tjej som hette Liv, eller som heter Liv för hon lever, som blev liksom den coolaste. Och det var mäktigt. Och jag blev bästa kompis med henne.
Jag tänker att jag har inte reflekterat över att Liv faktiskt betyder liv förrän nu. Men det hade varit dråpligt om hon var död. Så livet rädd. Ja.
Det hade varit tråkigt, ja.
Tråkigt och dråpligt.
Ja. Ja. Nej, men henne tyckte jag mycket om. Och hon var också så här bra i skolan. Och hade det också lite kärvt hemma. Och sådär. För att de som hade varit coolast innan var så här rika hästtjejer, typ. Och det är ju också för att Rolstorp ligger ju så himla nära Ullared, GKs. Så det var också så här känsligt att ha kläder från GKs, typ. Man skulle helst ha någonting från JC, kanske. Så det var ändå så här... Ja, men att det fanns klasskillnader, fast att de flesta var ganska lika, liksom. Alla hade ju nästan arbetarföräldrar, förutom några få, liksom.
Det där är intressant, för att jag har jag frågat människor om i liksom ljuset av min egen barndom, att jag har tänkt på det faktum att när jag växte upp liksom i, nu är väl jag 10 år äldre än du lite drygt, men när jag växte upp så jag tror inte att man förstod det. Alltså jag satte ingen korrelation mellan status i klassen och föräldrarnas inkomst.
Pengar,
det var inte
nej.
Det som räknades riktigt.
Nej, precis. Det fattade man ju först i efterhand.
Mm.
Jag, när jag var 17 kanske, började ens reflektera över klass.
Mm.
Visste liksom inte ens vad det var innan. Men det var ju det som var så ball då i efterhand, att hon Liv kom och var en sån fattigmansunge och hade en hippiemorsa typ och blev coolast i klassen. Och jag, när jag tänker på henne i efterhand, så tror jag också att jag var liksom, ja, men typ förälskade henne på något konstigt sätt. För att jag blev så himla, hon blev ihop med en kille som gick i nian. Jag hatade han så himla, himla mycket. Och var sådär. För att jag var med Liv alltid. Bodde hemma hos henne och så mycket.
Okej. Okay. Mm. Du var avundsjuk.
Ja, jätteavundsjuk. Mm. Nej, men så var det väl ganska mycket. Jag skolkade också mycket hela nian typ. Jag har inga slutbetyg och så.
Har ni kontakt du och Liv?
Nej, vi har inte det. Nej. Det blev lite dåligt för att jag hånglade med hennes kille.
Han som du hatade?
Ja.
Ja, okej.
Okay. Mm.
Jag fattar.
Där bröts det. Det var jättedumt gjort.
Men du var ju teater. Du var, liksom, var det tidigt som du förstod att du skulle spexa?
Ja, men det var det, för att jag var ju inte i skolan typ hela nian. Och vi hade, i och med att vi var de första liksom, F-9, alltså de första som gick högstadiet, så hade vi ju inga ordentliga ämnen eller lärare. Alltså vi hade liksom inte bild och vi hade inte... Eller vet, allting var lite så här på halvsväng. Men då fick vi en, sista terminen i nian så fick vi en musiklärare. Och så fick vi ha lite musik och hon var helt grym. Och då så sa hon, du ska gå på estetiska programmet. Och då hade jag ju liksom inte betyg för det eller någonting liksom. För det var jättehöga betyg inne i Varberg. Men då löste hon det åt mig på något sätt. Och jag pluggade som fan liksom. Den sista biten där i nian för att liksom klara matten. Så hon löste in mig på något sätt att jag fick komma till estetiska gymnasiet då, in på musiklinjen där. Och så bytte jag till teater för att de var så jävla coola. Liv bland annat gick musik i musikklassen. De var så jävla fräcka och coola och jag passade inte in där riktigt. Så då började jag i teaterklassen istället och fick ha lite så här specialschema. Så jag hade jättemycket estetiska ämnen och slapp typ matte B kanske, eller vad det kan ha varit. Mm. Och fick köra musik och så istället. Och då tyckte jag att det var det roligaste någonsin. Alltså då blev det kul igen med skolan liksom.
Men hade du musicerat under uppväxten?
Lite grann. Jag gick liksom i så här kommunala musikskolan och så. Spelade piano och flöjt och olika grejer. Mm. Men teater tyckte jag var så kul för att min teaterlärare Maria var också en festlig och kul prick, superläskig, för hon har bara ett öga eller andra ögat liksom, vet man inte vart det tittar någonstans. Och hon var så här, man fick göra sketcher och ha roliga peruker och så där, och det var ju för fan livet liksom.
Mm.
Så det tyckte jag var helt fantastiskt. Så då sökte jag faktiskt vidare ihop med min kompis Niklas från gymnasiet. Sökte vi folkhögskolor, teaterfolkhögskolor. För vi var så här, fan det här med peruk ville vi hålla på med. Säga skämt av peruk, det ville vi hålla på med hela livet.
Mm.
Och då kom vi in på Katrinebergs folkhögskola. Som också ligger i Halland, tyvärr.
Sökte du Östra Grevie?
Nej.
Nej.
Var ligger det?
Nej, det ligger mellan Lund och Trelleborg, tror jag.
Aha. Borde kanske. Du gick där?
Ja, teaterlinjen.
Teaterlinjen också.
Mm. Fick ha peruk.
Du fick ha peruk. För det var det jag inte fick.
Okay.
Utan det här var en sån method acting-utbildning som drevs liksom av två stycken stenhårda damer. Så det var liksom motsatsen till att ha rolig peruk och så på sig. Att man helt plötsligt skulle spela Chekhov och använda sina riktiga känslor och så, som jag inte alls var intresserad av. Så det blev ganska dåligt för mig att gå där. Alltså med polare och så var det bästa. Vi hade så jäkla grym klass. men istället för att göra slutproduktionen, eller vi gjorde någon sån här grej på slutet, så gjorde jag och Niklas sketcher istället, där vi hade roliga peruker istället för att spela Chekhov. Och det är så jag kom in på stand-up, för då fick jag åka runt med de här sketcherna. Med Riksteatern, de hade en scen som hette Jammobilen, som liksom turnerade runt på festivaler. Så fick jag åka med där och spela sketcher. Och då såg Marcus, som har Oslipat, en ståuppklubb, mig där. Och då frågade han, vill du inte börja med stand-up? Och så sa jag, nej. Och så tjatade han i ett halvår, och då sa jag ja. Och så kom jag till Malmö, till Oslipat, och skulle köra stand-up där. Hade fått 3 eller 5 minuter. Eller något
hade
sånt
du flyttat
där.
Dit då?
Nej. Det bodde jag i Göteborg. Jo, för det var det också, att hela min klass från folkhögskolan bröt sig liksom ut från folkhögskolan. För det hände så sjuka grejer där liksom. Så vi var så här, faktiskt typ, vi gör en egen grej. Så vi åkte till Göteborg.
Vad är det för sjuka grejer?
Ja, men hela skolan var ju väldigt mycket så här, nu ska vi låsa in Emma på vinden tills hon börjar gråta. Så konstiga grejer. Eller nu ska ni låtsas att någon begravs här. Och så skulle liksom, gav de sig inte förrän alla stod och grät typ. För att det då är method acting. Men vi... Vilket folk gillar med den där skolan, men vi var nog liksom inte riktigt redo för det. Och sen så var det en grej som var liksom att det skedde något, ett sexuellt övergrepp på skolan på en fest. Vi hade ju svin mycket fest alltid. När liksom studiebidraget kom så gick vi och köpte en ost och en flaska vin och så hade vi fest. Och då var det ett övergrepp någon festnatt där. För det fanns ju en samhällslinje också. De som liksom gick och pluggade upp sina betyg. Och då var det en tjej där som kom och grät dagen efter att det hade hänt något vidrigt. Och då var det som att hela skolan och rektorn och så straffade henne istället. Att det liksom blev, nu får du inte följa med på klassresan och så. Och så försökte vi, framförallt min kompis Amanda, liksom gå och prata med rektorn och säga så här, det här är ju helt sjukt liksom, så kan ni inte hålla på. Och då var vi liksom, fan, vi skiter i det här liksom. Vi har vår egen pryl. Startade vi frigrupp istället.
Mm. Och flyttade
typ
till
hela klassen. Ja, hela klassen nästan flyttade till Göteborg. Mm. Och den frigruppen finns kvar. Bataljonen heter den.
Okej, men du är inte med?
Nej, Amanda är med fortfarande. Och en kille som heter Björn. De är asgrymma.
Har du en ost tatuerad på armen?
Mm. Ja. Här?
Mm. Jag såg den skymta.
Och en korv.
För du älskar korven också, eller?
Ja, sojakorv.
Ja,
jag är ju vegetarian.
Ja, jag tänkte väl det. Men du visste liksom att det var det här du skulle hålla på med. Du skulle stå på scen.
Nej, absolut inte. Jag gick på Kulturverkstan här i Göteborg som är en kulturproducentutbildning. Jag har gått jättemycket utbildningar men hoppat av en vecka innan. Och så. För att jag skulle bli producent för bataljonen hade jag bestämt. Att vi skulle fortsätta hålla på för evigt tillsammans. Liksom. Och sen så blev det så att... Jag började ju med stand-up 2009 och så gick jag på Kulturverkstan samtidigt. Och då var liksom P3 ute och scoutade mycket mer. Så Rille Närbe som är producent på P3 var liksom runt svinmycket och tittade på stand-up och så. Så han scoutade in mig på P3 och lät mig göra lite så här korta serier med humorprogram, typ avsnitt i 5 delar och så. Och så fick jag jättefria händer. Så gjorde jättekonstiga program ihop med Teppas Fågelberg och liksom bara körde på. Och då fick jag ganska snabbt ett vick på Morgonpasset Sommar 2011. Så då hoppade jag av den kulturproducentutbildningen. Men det var det som var tanken. Och sen så bara blev det radio istället. Jag har nog aldrig tänkt att jag skulle leva på, alltså leva som komiker, som jag ändå gör nu. Utan mer ha det lite vid sidan av typ. För att jag tyckte det var så kul just då när jag kom till Oslipat första gången. Att det var så jävla mäktig känsla. Alltså att det var som att vara tillbaka till och få roliga peruker och säga skämt. Att det var det närmsta man kunde komma det liksom.
Det här har jag hört dig prata om förut också. Men det är så intressant tycker jag att du inte hade någon relation till stand-up alls.
Nej, det hade jag inte det.
Alltså du hade typ inte ens sett det på tv eller
något? Nej. Min generation är ju lite bortom det liksom. Och sen så är jag ju lantis också. Så jag lyssnade liksom inte på P3. Jag tyckte P3 försökte vara fräcka och de spelade Kent och jag gillade inte Kent och tyckte att det var liksom löjligt och töntigt och så här. Så jag visste inte de som sen skulle bli mina förebilder, typ Josefin Johansson och Jeppe Röndahl och Kringland Svensson och dem, visste jag inte fanns liksom förrän jag själv började med stand-up. Och då när jag kom till Oslipat första gången, Karin Adelsköld headlinade den gången, så var jag så här, ja, men när ska vi sätta ihop våra nummer? För jag trodde liksom att det var som teater typ, och att så här, ja, men då har jag skrivit den här biten och så har jag, du har skrivit den och så. Och då fattade jag ganska snabbt att det liksom inte är så det går till.
Nej.
Men det fan, jag vet inte vad som gick till stand-up på tv ens då, runt 2010.
Ja, eller slog inte Louis C.K. igenom där ungefär? Och för det kändes som det kom en ny våg lite. Alltså,
ja, men Sverige kanske, så... men då fanns ju inte Netflix.
Nej, men YouTube fanns.
Ja, YouTube fanns, ja. Det är ju sant. Ja. Jag var inte intresserad av humor.
Nej.
Så då tror jag att man inte liksom...
Men det är också intressant, för jag tyckte liksom att jag var lite för fin för stand-up innan jag började också. Och sa såna här saker som att ja, det verkar ju kul att stå på scen och så, men man måste ju umgås med de andra komikerna. Det verkar jobbigt. Men sen visade det sig att de komiker är ju... nu tycker jag att det känns som att det är lite annorlunda. Det är ett lite hårdare klimat nu än bara för liksom 6 år sedan när jag gjorde mitt första gig.
På vilket sätt?
Jag tycker att ja, men det här, när det nu har varit riktats ljus mot några komiker som har uppträtt illa, så tycker jag att det har varit lite så backstabbing, alltså folk som, alltså jag menar, man behöver inte försvara någon som har gjort något brottsligt eller sådär, men det finns ett element av kappvändande som jag tycker är lite obehagligt.
Just det. Jag tror att folk i den här branschen också är bara jätteglada att det finns en syndabock. Mm. Att det är så här, kan vi inte rikta all uppmärksamhet på den här personen?
Mm.
För då slipper man rannsaka sig själv på något sätt. Det är också jättemycket komiker som annars förespråkar jämställdhet och feminism och rättvisa på olika sätt som inte är delaktiga alls i MeToo-debatten, om det är den vi pratar om. Mm. Så att jag tror att det kanske är någon slags... försvarsmekanism också.
Kanske.
Så där kan vi slippa ta tag i det här.
Mm. Nej, men jag har, annars har jag tyckt liksom, från dag ett så har jag tyckt att alla var så snälla liksom. Jag kommer ihåg att så här, Martin Soneby såg mig jättetidigt och var så jävla schysst liksom, och så här, bara, ja, men kom hem till mig så kan jag hjälpa dig skriva lite och så här, och överlag väldigt så vänligt gäng liksom.
Just det.
Och det tyckte jag. Sen jag doppade i tårna i stand-upen liksom en gång om året när jag tänker så här, ja, men nu ska jag börja igen.
Mm.
Och då är det alltid 5 komiker som jag inte hade hört talas om förra gången, som känns helt färdiga liksom.
Just det.
Det går så fort.
Det går jättefort nu, ja.
Ja.
Men det är också en skillnad ju, för när jag började då tog man ju mycket, tjejer till exempel, tog man ju från teatern, alltså som jag också blev hämtad liksom. Här har vi en rolig tjej. Alltså Parlamentet har ju också varit jättemycket så, roliga kvinnliga skådespelare typ. Men nu kommer det ju så mycket brudar också som... Alltså att man börjar med stand-up direkt, tror jag. Att det är lite hot med stand-up. Mm. Till och med här i Göteborg så finns det ju supermycket klubbar nu, från att jag har varit helt dött liksom.
Mm.
Det är ju kul. Mm. Och klubbar som är bra också.
Men du har ju också sagt att du tycker, när du tittar på gamla grejer som du har gjort, att du var bättre då.
Ja.
Det är väldigt intressant. På vilket sätt tycker du att det är annorlunda nu då?
Jag tror att jag liksom har förvirrat mig lite i vad det är jag är bra på och vad det är jag vill göra. Jag tycker det var spännande det här du sa om att det känns som att det var ett snällare klimat back in the days. För att jag tror också att det hade med sammanhang att göra. Jag tyckte det var roligare när jag började, för att jag hängde i Malmö. Och jag var med de komikerna som också körde kanske en lite mer absurd stil. Och man fick high fives liksom när man gick av scen och sådär. Ett helt annat klimat, och vi hängde och vi drack sprit ihop. Och allting var väldigt mysigt. Och sen så liksom i något sätt när det här blev mitt yrke och jag började tjäna pengar på detta. Och man började göra andra saker på något sätt. Och måste vara så bred som möjligt. Men samtidigt har liksom en humorstil som jag har, som liksom är, det är någon som har beskrivit den någon gång som igenkänningshumor som ingen känner igen sig. Mm. Då är det liksom ganska svårt att stå på julbord och skoja, eller vara ute på en stor sommarturné där det är 2000 liksom medelålders människor i publiken som inte är ens egna publik, men man är ändå den mest etablerade utav den nya generationen, eller vad man ska säga, för att få vara med. Och då tycker jag att det är en svår balansgång där, vad man ska försöka. Alltså jag börjar nu mer och mer gå tillbaka till att jag ska istället vara i de sammanhangen där jag själv trivs och göra den humorn som jag tycker om och ha min egen publik och skita i resten. Alltså strunta i och försöka vara så bred som möjligt och så allmän som möjligt. För att jag märker att jag liksom mår dåligt av de sammanhangen. Jag mår dåligt av att suga på att försöka vara så bred som möjligt. Och jag mår dåligt av att inte få high fives efteråt, mm, typ.
Men när du gjorde ditt första gig, gick det bra?
Ja, det gick bra. Folk var väldigt gulliga.
Men du har tappat bort perukerna, så att säga.
Ja, någonstans på vägen. Mm. Så jag har tappat bort roliga peruker och fis i armhålan och så. Och det absurda, kanske framför allt. Sådär.
Men ska du inte göra mer sketch då?
Jo, kanske. Ja, absolut. Men det är också kul tycker jag med den nya. Alltså jag är ju någon slags mellangeneration. För att jag har ju hängt på typ den generationen som är några år äldre än mig. Typ Jeppe Röndahl och dem har jag ju hängt på ganska så friskt. Och sen så den nya generationen kommer ju nu liksom. De är så här 25, någonting 20 kanske. Och då märker jag liksom att de referenserna som jag har inte publiken längre. Alltså i Göteborg så är stand-up-publiken också 20. Mm. Så jag kan inte säga så här, ni vet när någon kommer fram och säger att man bara har fått för lite kuk. För de bara, det har aldrig hänt oss. Mm. För att vi är feminister, eller liksom även killarna. Så, mm, så man är så här, vad ska jag göra nu då? Så tänkte jag så här, man kanske ska ha YouTube då och börja sketcha, börja göra något kul på YouTube. Men det känns så jävla töntigt, som en gammal tant som liksom ska försöka, förstår du vad jag menar?
Men herregud, jag vill också göra det.
Ja.
Men varför ska vi tänka att vi är för gamla för det?
Det känns som att fallet skulle vara så hårt, att det skulle vara kanske så. Men jag frågade min bonusdotter, hon är 12, och bara, Olivia, kan inte vi göra YouTube ihop? Hon bara, aldrig i livet. Och så här, jag bara, men jag har ändå ganska mycket följare. Det skulle väl vara. Hon bara, helst inte. Helst inte ihop med dig. Jag har min egen YouTube-kanal. Typ så. Ja, men det skulle bli så hårt fall om hennes kompisar såg på det och så här skrattade. Och skrev i kommentarsfälten så här, ha ha ha, titta på den här tanten. Vad löjlig hon är när hon gör sina smink-tutorials.
Ja. Ja. Men du ska ha peruk och så väl?
Just det. Ja. Ännu löjligare.
Ja, det är härligt det.
Jag har en peruk hemma. Kanske det som ska bli 2018 då. Börja med YouTube. Kanske ska önska mig det i julklapp, en YouTube-kanal. Mm. Det är billigt ju, miljövänligt.
Ja, det är det.
Ja.
Man kan göra det med sin telefon typ.
Jag är jättedålig på teknik också. Jag måste be Olivia hjälpa mig att klippa.
Mm. Det löser det.
Såna grejer.
Mm.
Mm. Nej, det är svårt att hänga med idag. Vad är det som är kul?
Mm. Vad är kul då?
Oh, vad är det som är kul? Jag tycker att det är skillnad också på så här skicklighet och kul. Förstår du vad jag menar? Mm. Jag tycker ju typ att grotesko är helt geniala i så här att göra satir men ändå inte säga någonting. För det tyckte jag var det svåra med att göra satir på P3 till exempel. Att det är så här, det ska vara kul och det ska gnaga hela tiden. Men utan åsikter, då tycker jag att det är kul. Och det lyckas grotesko med, tycker jag.
Mm.
Kan du svara på det? Vad är kul?
Nej, men jag håller med dig lite där. Jag tycker nog också grotesko för första gången är kul på riktigt.
Ja.
Nu. Eller, det är taskigt att säga, för de har ju såklart gjort jättemycket bra. Men den här senaste säsongen där de... Och jag intervjuade ju Henrik Dorsin för inte så länge sedan. Och han berättade det att liksom, det så här, vi tänkte inte att det skulle vara kul heller. Alltså, vi ville bara göra det vi ville göra.
Ja.
Och då helt plötsligt så finns det någon sån släppa garden faktor som funkar så jävla bra.
Men den fick ju mycket uppmärksamhet, det avsnittet om den kvinnliga manusförfattaren som åker ut. Det är så svårt att prata om det avsnittet, tycker jag, när de då ska liksom eliminera manusförfattaren Emma från Humor Sverige.
Mm.
För att det dels är roligt. Alltså det är väldigt, väldigt roligt när Claes Månsson säger, kan ni inte bara sparka henne i fittan, den jävla horan eller något sånt där. Mm. Kul ju, för att man vet att han är supergullig person som inte säger så. Klipp till liksom dokumentär där det också är så här andra manliga komiker som säger saker som de också liksom har sagt i verkligheten.
Mm.
Och kanske inte ens vet om att de gör det. Jag vet inte. Det blev väldigt... Jag tyckte det var svårt det avsnittet. Det finns ju en scen där hon, Emma, ligger och vrider sig i sängen hemma. Hennes man och hennes barn ligger bredvid. För att hon har sån ångest och vill ändå fortsätta och sådär. Och så är det också så här att man bara... Men vad fan, det där, så där är det ju på riktigt. Det där har jag också gjort. Och så vet man inte om det ska vara roligt eller om det ska... Alltså om det ska vara absurt eller inte. För att det är ju så det är. Liksom,
ja, men det är väl exakt
för många.
Så det är.
Mm. Ja.
Och du har också suttit på möten och känt att du kör huvudet i väggen.
Ja, men verkligen. Alltså, det har ju till och med kommit forskning på parlamentet.
Just det. Mm.
Om att männen i parlamentet inte liksom stöttar sina kvinnliga kollegor och inte skrattar och inte liksom bekräftar dem, medan kvinnorna hela tiden liksom lyfter upp och skrattar och puffar upp. Så här. Och det är ju en känsla som man har i sig liksom, som man lägger på sig själv då, typ att ja, vad fan vad dålig jag är, vad dåligt det gick, bla 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 bla, rätt att bli avbruten hela tiden. Sist det kom en forskning på så här, att okej, det är mitt magont har varit en strukturell grej som liksom pågår utan att någon vet det säkert. Mm. Alltså det är ingen man som menar det, att inte skratta åt tjejers skämt, men det liksom har bara blivit så. Så med det i ryggen blir det också så här, okej, hur kul var det?
Grotesco-kollektivet har efter stora påtryckningar från Sveriges Television tvingats att välja in Emma Molin, en kvinna, i sin manusgrupp. Försök att knäcka henne internt inom gruppen har misslyckats.
Nej, nej, nu tycker jag säga högt, för jag vet att alla här innerst inne tänker om de här Grotesco-kollektivet, era jävla metakomiker, amatörer, klåpare, att ni inte skäms. Ni vet mycket väl att det finns bara två regler inom svensk humor. Och regel nummer ett är, låt aldrig en kvinna vara med och skriva manus.
Vilken en andra
regel? Låt aldrig en kvinna vara med och skriva manus!
Jag gillar ju också när det är svart, liksom. Alltså ganska svart humor. Till exempel tycker jag att Emil Jensen är jättekul. För att det är så svart och så är det någonting som är lite putslustigt i allt det där svarta. Det tycker jag är jättekul.
När han gör musik eller poesi eller...
Ja, både och egentligen. Mm.
Jag bor i en värld där vi röstar fram partier som styrs av ryggradslösa slemmigheter. Ingen nämnd och ingen glömd bland dessa brännmaneter som delar upp folk efter kön, ras och sexualiteter och skyller kriminaliteter på etniciteter och har importerat straffmentaliteter. Och jag bor i en värld som blomstrar av solidariteter, generositeter och öppenheter. Och det är samma värld, exakt samma värld.
Och sen så tycker jag, alltså, till exempel som fars tycker jag inte är så kul. Men jag älskar ju att spela fars. Det är ju min högsta dröm liksom. Mm. Att så här, och det har jag gjort lite grann också. Det är ju så jävla kul. Men det är ju inte så kul att kolla på. Men nej, det är helt underbart att komma in på en scen och skrika så.
Ja.
Tack för mig. Ja. Och så går man.
Men det där,
och alla blir glada.
Ja, och det där tror jag också känns ju som ett område där det finns saker att göra. Det kan ju inte vara Stefan och Christer som äger farsan.
Nej, kanske det jag ska göra. Jag tycker så himla mycket saker är kul. Ja. Det är nog mitt problem. Och med skicklighet så är jag mer så här, om typ när jag ser Marika Karlsson och Ann Westin och Josefin Johansson, så står jag och bara typ gapar och hänförs av hur jävla skickliga de är. Men jag inser liksom också så här att jag kan inte göra den grejen. Jag kan låtsas att jag är dem liksom, men jag är inte det, och jag kan inte vara så där, alltså leverera skämt så där självsäkert och den typen av skämt som de kan. Och det är ju också, tycker jag, skönt också att jag har kapitulerat lite inför det och bara, jag behöver inte det, utan då kan de som är duktiga på det göra det, och så kan jag försöka hitta mitt format liksom. Mm. Där jag är kul.
Igenkänningshumor som folk inte känner igen sig.
Ja. Mm. Ja, precis.
Och gräva mer i det, eller?
Ja, jag tror det. Mm. Jag har skrivit en bok det här året om att få barn. Och då var, det skulle egentligen bli en antologi liksom med flera som skrev. Men så sa förlaget, skriv en hel bok. Och då var ju tanken så här, det här ska bli en kul bok med dråpliga historier. Alltså fars typ. Och sen så märkte jag liksom, när jag fick fria händer och ingen redaktör som kom in och pillade och sa, så blev den ganska svart. Men också kul så här. Jag tycker att den är kul, men den blev också väldigt... liksom mörk och konstig. Så det är ju spännande vad som händer när man får göra vad man vill på något sätt och inte anpassa sig typ.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Men du, när man tittar lite på hur din karriär har sett ut så känns det ju liksom utifrån som att det gick väldigt snabbt i början. Mm. Du kom snabbt in på radion. Mm. Och är det din känsla också?
Ja, det gick snabbt. Ja. Radion gick ju väldigt snabbt. Men jag känner mig ändå så här trygg. Jag är glad att jag fick mina hundår, som man pratar om ibland inom stand-upen. Alltså att jag fick göra mina år där man liksom tar sina studiebidragspengar och bor på någon annan komikers golv. Mm. Och liksom bokar den billigaste biljetten på Tradera typ. Och bara giggar. Så att jag kände liksom ändå att när jag fick börja göra större grejer rent stand-up-mässigt så hade jag lite kött på benen. Liksom. Vilket var gött. För att annars tror jag det hade blivit panik. Sådär, att det är viktigt att få vara ute och hanka sig fram också. Liksom. Mm. Att det finns dubbelpositiva grejer med det. Men radion gick ju väldigt fort. Jag fick ju liksom börja efter 2,5 år egentligen.
Men du, det där med att göra massa gig och så. Du har ju pratat också om din scenskräck.
Mm, just det. Mm.
Har du kommit över din scenskräck?
Nej. Nej. Lite grann har jag gjort det. För att jag har börjat... jag tänker ganska mycket nu för tiden. Och vad som beror på vad. Och att jag har kommit underfund med att scenskräcken ganska mycket handlar om. När jag börjar titta på mig själv utifrån. Eller du vet. Och börjar bedöma mig själv utifrån. Och sådär. Då har jag helt enkelt gjort så att jag har sett till att jag är i sammanhang där jag trivs. Och med människor som jag gillar. Mm. Nu är jag på turné liksom med Marika Karlsson, Hasse Brontén och Robin Paulsson och har det svinmysigt liksom, fast de egentligen kanske inte är mitt sammanhang för att de är mycket bredare komiker och så, men att jag tycker om dem så himla mycket och det är också det som hjälper mig till att vara bekväm och kunna ha kul själv på scen på något sätt. Mm. Så det är nog med det att jag har kommit underfund med vad det beror på typ, att den där grejen kom. Och att jag har lugnat ner mig ganska mycket. Jag har ju alltid jobbat väldigt, väldigt mycket. Och att jag tänkte att jag skulle fortsätta göra det även när jag fick barn. Att Maggan bara skulle hänga på liksom. Och så skulle ingenting förändras. Och så har jag fattat så att det är rätt mycket som har förändrats. Mm. Och tagit tag i det och så. Så det är mycket, det är bättre nu skulle jag säga. Men jag är fortfarande väldigt nervös. Är inte du det?
Det där är så jävla intressant för att jag var på Christian Loks 50-årsfest. Mm. Och skulle hålla tal. Och jag, du vet, det är ju liksom talen på... Ja, du fattar ju själv. Det är ju liksom Erik Haag, Schiffert, massa sådana superrutinerade, jätteroliga gubbar som går upp och håller tal. Och sen så kommer jag då och Thomas Andersson Vi spelar någon låt och du vet, det var så jävla bra liksom. Och så kommer jag upp och är så nervös så att jag inte kan hålla i min lilla fusklapp.
Nej.
Jag darrar så mycket. Ja. Så att jag får lägga den på bordet framför mig och sen så står jag där med micken istället. Liksom. Och så blev jag utskälld om min fest med efteråt. För att, så här, men nu gjorde du ju bort dig inför hela jävla humoreliten här. Liksom. Eller så hon var stöttande ska jag säga. Men hon tyckte liksom att varför utsätter du dig för det här när du liksom så...
Ja.
I samma veva så gjorde jag en intervju med Po Tidholm av alla människor som sa att för han får föreläsa väldigt mycket. Och då sa han i en bisats att ja, men jag bestämde mig på ett tidigt stadium att jag inte blir nervös.
Ja.
Och då efter de där två incidenterna så tänkte jag så här, men nu ska jag testa och se ifall jag kan bestämma att jag inte blir nervös.
Mm.
Och det är ju inte njutbart heller. Nej. Om man går upp liksom och är sådär. Så att då testade jag det. Nu ska vi se här. Och sen dess så har inte jag varit nervös.
Nej. Jag försöker också jobba mot det jättemycket. Att så här, hur ska jag se till att detta blir så kul för mig och de andra som möjligt? Mm. För det blir ju inte kul om jag själv inte har kul. Och ofta så tar det liksom 10 minuter, en kvart för mig innan det lossnar liksom. För det är också att det är så destruktivt med stand-up. Det vet jag när jag jobbade på radion, så var jag så här, men jag ska göra stand-up för att det är mitt ansvar att liksom komma ut och se folk i ögonen. Att det är, man kan inte sitta och gömma sig bakom en radiomic. Och det blir bara destruktivt på något sätt. Och nu tycker jag liksom att när jag är i sammanhang där jag trivs, att det är rätt kul liksom, att jag ser fram emot att stå på scen och så där. Men jag är fortfarande nervös. Nu är jag inte nervös längre, men när vi började podda, då kunde jag liksom inte ens ta min kaffekopp för att jag vet, var rädd. Och börja skaka och så här. Så jag är en jättenervös människa, men, och det tycker jag är helt okej att man också inser det. Det är ju okej att vara nervös. Alla behöver liksom inte vara svinfräcka och tuffa och börja med att gå upp och så här, har ni tänkt på det här med droger, hörni? Att alla, det finns komiker som är jättebra på det, och då kan de göra det liksom. Mm. Och så kan man själv göra det som man själv är bekväm med på något sätt.
Jag har sett något sånt gammalt klipp med Woody Allen när han gör stand-up, och han liksom osar ju nervositet.
Mm.
Men han har ju också så mycket gratis på något sätt att han bara går upp där och fumlar lite med någon lapp, så älskar alla honom.
Just det.
Och jag tänker att om vi nu är nervöst lagda, så kanske man på något sätt kan vända det till sin fördel.
Ja, men kanske, och att man då unnar sig att köra såna grejer som man själv tycker är kul. Det gör jag på Christmas Comedy. Jag anpassar det lite såklart, så att jag får skratt, så att det inte blir fruktansvärt. Och så att man, för att, eller anpassar det efter den publiken som är där. Men så unnar jag mig också så här, men jag kör den här lite smalare, absurda grejen. För jag vet att nu när jag är 30, då kommer det finnas i alla fall 2 eller 3 i publiken som också är 30, som har råd att köpa biljetter till detta nu. Så var det ju inte i början, utan då var det bara att jag uppträdde för de större komikernas publik liksom. Bara, men då unnar jag mig att köra den grejen för dem, för jag tycker det är kul.
Mm.
Och av dem som inte tycker det är kul, så kanske det är, ändå är det en minut i deras liv. Mm. Och det får de ta, för sen kommer Marika och Hasse och knäcker. Mm. Och jag vet inte, för det tycker jag är en fårfin balans mellan, du vet, hur mycket man bara ska försöka bli en sån bred people pleaser som möjligt. Mm. Och bara så här, jag är en underhållare, jag är en clown, jag är detta. Är det målet, eller är målet att tjata in sin humor tills alla tycker att det som jag tycker är kul, eller är det någonting där mitt emellan, eller vad är det egentligen liksom att jobba som underhållare? Mm. Alltså, för det är ju 2 bitar av det. Det är både liksom det konstnärliga och själva bara jobbet, eller vad man ska säga, som egentligen är så simpelt att det handlar om att få någon att skratta.
Mm. När jag tänker på dig så känner jag ändå att du har känns väldigt trygg på scen.
Mm.
Liksom. Det går ju lite stick i stäv med det du berättar om nervositeten och det. Men
jag var väldigt trygg tills jag började göra sammanhang där jag inte trivdes.
Ah, okay.
Så var det faktiskt.
Mm. Så Sunny stand-up förstörde dig?
Ja, inte Sunny stand-up kanske.
Okay.
Men en annan sommarturné. Mm. Sunny stand-up var kul att göra. Det är skitsvårt det där, och det är också väldigt bortskämt att sitta och kunna välja så här, där vill jag vara och där vill jag inte vara. Och det tyder också på att man inte är så skicklig. Men då är jag väl inte det då.
Mm.
För jag fixar inte att göra vissa grejer. Fixar inte att göra mer julbord i Kristianstad. Jag klarar inte det.
Mm.
Det finns jättemånga som är jätteduktiga på det. Och då ska de ha supermycket pengar för det, tycker jag. Men jag är kass på de grejerna. Mm. Så boka inte mig till det. Och det får väl vara helt okej då, även om det är bortskämt.
Mm.
Men det är gött att inse det liksom, att det är inte min starka sida liksom.
Fast jag vill ju så gärna att du ska få hitta tillbaka till dina jävla peruker alltså.
Ja.
Det är allt jag vill.
Peruk och satir.
Ja. För det där med satir är också intressant, tycker jag, för att jag har alltid tänkt att om man ska göra satir, då måste man veta liksom väldigt mycket så, och det tänker jag väl kanske det bygger på lite grann.
Ja, både och kanske. Ja.
Ja, jag vet inte ens vart jag vill komma med det här. Men med det att jag tycker att det verkar svårt att hålla på med.
Det är ju inte så svårt om man gillar det absurda, tänker jag. För det handlar ju på något sätt om att hitta det absurda i en situation och sen vrida det ytterligare ett varv till och sen ett till.
Mm.
Tycker Ola Söderholm är fenomenal på det också. Han har gjort sin egna turné nu till exempel. Han är ju bäst på det. Men det är kul, för jag tycker att om man, många skulle säga kanske att fars och satir är motsatsen till varandra, men det tycker inte jag. Jag tycker att fars är egentligen också samma grej att man speglar det som händer i samhället. Bara det att samhället kanske är Rolfstorp eller Falkenberg och inte hela världen som pratar om MeToo-kampanjen just nu. Mm. Fast utan poäng kanske, jag vet inte. Jag tycker inte allting behöver ha en poäng.
Nej. Ska vi prata lite om mansfri festival?
Ja, det kan vi göra.
Ja.
Då måste jag börja med att säga att det inte är en mansfri festival.
Okay.
För att vi välkomnar ju transpersoner. Så det är det ju inte. Det säger jag i varenda intervju.
Mm. Nu gjorde du det nu.
Men tidningarna väljer ju att ha den rubriken ändå. För att det är lite klatschigare.
Mm.
Och så.
Mm. Och det började med en tweet som du skrev.
Ja, precis. Och då skrev jag ju mansfri festival själv. Vad sägs om att ha en mansfri festival tills alla män har lärt sig hur man beter sig. Mm. Så det var ju det jag använde själv. Tills det då blev på riktigt på något sätt. Och nu är väl huvudgrejen. Så här, dels att det ska vara en svinfet festival, men också att det ska vara då någon slags frizon för de som behöver det. Och då bjöd vi in icke-binära och transmänniskor också.
Mm. Och den äger rum nästa år?
Ja, sista helgen i augusti. På Bananpiren här i Göteborg.
Mm.
Det är gött.
Mm. Hur liksom insyltad i den är du?
Jätteinsyltad.
Ja. Är det därför du ser lite trött ut?
Ja, kanske. Nej, men jag är jätteinsyltad utan att kunna någonting egentligen. För det som var ju liksom att jag skickade iväg den där tweeten på internet efter att ha druckit vin. Och ångrade mig lite för att jag gillar inte att tycka grejer, utan jag vill hålla på med skämt liksom.
Mm. Är det en gammal P3-skada? Jag tänker att du som public service-anställd har du inte fått tycka så mycket.
Nej, det har jag inte fått, och då var jag väldigt intresserad av att tycka mycket när jag inte fick, men nu när jag får så är jag liksom helt ointresserad av det. Helt ointresserad.
Ja.
Och använda min röst på det sättet.
Mm.
Men och så var jag så här, fan, varför skriver jag det liksom? Men så hade jag druckit lite vin och så var jag så, det var ändå lökigt, men det är väl okej. Man kan få skriva någonting så. För att kommentera det som händer, typ. Men då fick jag ju så otroligt stark respons på det. Dels av så här personer som ville att det skulle bli på riktigt. Det hade jag inte en tanke på när jag skrev det. Och dels så här personer som ville hjälpa till. Och så då började jag liksom, när det började ringa journalister och så för att jag tror att det fick så stor uppmärksamhet också för att det kom rätt i tiden, men också att det kom från en tramsbyxa, kanske.
Mm.
Någon som inte brukar tycka lökiga grejer. Men ja, och då liksom försökte jag först bara säga så. Det var bara en tweet. Det, ja, så. Och sen så vart jag liksom lite mer kaxig. Och bara, men vad fan, tänk om vi skulle göra det här på riktigt typ. Efter att folk fortsatte höra av sig.
Mm.
Och då var det så mycket folk som hade skrivit till mig på Instagram och Twitter. Så då började, de två första nätterna efter tweeten, så började jag liksom samla folk som kunde grejer. Googlade upp människor och så. Och då blev vi en projektgrupp. Nu är vi 25 pers, men i början var vi 20 typ. Jag får ta in lite mer folk. Då blev vi en projektgrupp på 20 pers. Med massa svinduktiga människor. Som har jobbat med festival innan. Eller har jobbat för riksdagen med att vända papper typ och så.
Mm.
Så det är helt grymt. Så då hade vi ett första möte i Stockholm. Och då var jag så jävla nervös att jag höll på att pissa ner mig. För att jag känner ingen av de här från innan liksom. Men de känner varann för att de har jobbat med festivaler innan vissa. Mm. Eller så här, projektledare och så. Och så där började det väl någonstans.
Äntligen fick du utbyte för din producentutbildning.
Noll. Okay. Kom inte ihåg någonting. Nej, okay. Alltså.
Jag förstår.
Och blev ju aldrig färdig med den heller. Men då tänkte jag liksom att jag bara skulle kunna lämna över festivalen till dem. Och så här, här ta den här bajsmackan. Gör vad ni vill med den. Mm. Tack för mig. Hej då. Lite så. Och att jag var färdig där på något sätt. Men sen nu tycker jag liksom att det är så jävla kul. Så att jag kan inte låta bli att vara med.
Nej, men vad gör ni då? Alltså, jag håller på att boka på akter och så.
Nej, det gör en tjej som heter Frida som är grym. Min uppgift är väl, det finns liksom massa olika grupper i festivalen. Så här, en som bokar akter, en som bara jobbar med produktion, en projektledningsgrupp, en pressgrupp typ som jag väl är med idag. Så det jag gör är att jag svarar på intervjuer hela tiden.
Mm.
Jättemycket intervjuer. Framförallt internationellt nu. Vilket är kul liksom. För det sket vi i början. Och bara, det här gäller ju Sverige. Och det är det som är det intressanta. Att det är... För jag ville på något sätt inte vara ansiktet utåt för det heller. Men jag fattar att det går ju inte att göra den annan. Alltså det skulle vara konstigt att lämna. På något sätt. Att det är lite det som är grejen också kanske. Men nu... Jo, och att det då i Sverige är intressant att det var en komiker som liksom tog initiativet och så. Men det skiter de ju i utomlands. tänkte vi. Så skiter ju utomlands. Men nu har vi fattat att det kanske finns ett större syfte med det också. Så nu gör vi rätt mycket press utomlands och ska åka runt på så här Tallinn showcase för festivaler och sådana grejer.
Men så eventuellt så blir det här liksom startskottet för en, alltså den kanske det blir flera
kanske
på andra platser.
Kanske. Och att vi också fattar typ att det är, processen nästan är lika intressant som själva att festivalen kommer ske. Så att det är kul att sprida det, men också dokumentera det på olika sätt och så.
Så du, ni gör en dokumentär om det också?
Ja, någon kommer göra en dokumentär på något sätt.
Oh, wow.
Ja, men så är det roligt. Och min del annars är väl att bara vara så här, hjälpa till med grejer. Försöka fixa fram en dator till Emily på ekonomi, liksom, som annars sitter och flyttar pengar åt så här jätterika personer. Men nu bara är med i detta och sköter ekonomin typ. Och kanske så här, klistra frimärken på kuvert. Såna grejer gör jag. Som inte kan någonting. De andra är ju väldigt duktiga. Men det är också en sån jävla fin... Jag kan heller inte låta bli vara med, för att den gruppen som vi är, 25 pers, är typ det finaste som finns. Vi är så jävla grymma människor. Också olika liksom. De kommer verkligen från olika håll. Och är typ så här mammalediga projektledare eller... Någon har inte ens gjort en feministisk analys innan detta, men bara kände, det kan väl, fan, jag sitter på det här astråkiga jobbet, nu vill jag ge tillbaka någonting liksom. Och alla gör liksom, sliter arslet av sig på sin ideella tid liksom. Så det skulle kännas jävligt ofint att ta ett steg tillbaka typ.
Ja, men vad härligt.
Så engagerade. Så det är också väldigt fint att få vara med i ett sånt sammanhang med människor som brinner och vill någonting och är duktiga.
Är det bara musik?
Ja, det kommer vara en stand-up-scen också. Ja. Den håller jag på med lite såklart. Mm. För att det hade varit konstigt annars. Så blir det. Det är kul. Och då gör jag avkall på stand-upen ganska mycket. Att jag inte kör så mycket stand-up nästa år. Eller nästa termin, om hur man säger. För att jag vill göra festivalen istället.
Men vad tjänar du pengar på?
Stand-up nu. Och typ så här konfa grejer. Moderera saker. Skriva lite kröniker och sådana grejer. Det tjänar jag pengar på nu.
Har du det bra?
Ja, jättebra. Just nu har jag det jävligt bra. Just att bara få ha så här rensat bort dåliga grejer och få ha kvar det goda. Det känns så jävla lyxigt att kunna få ha det så.
Ska du alltid bo i Göteborg?
Jag tror det.
Varför det?
Därför dels av praktiska skäl att jag har två bonusbarn som går i skola här. Så att vi måste bo här. Sen så vill jag att man ska kunna bo inte i Stockholm och ändå jobba med det som jag jobbar med. Fast jag är ganska ensam här. I min generation i alla fall. Så här blir jag nog kvar. Det är också bra att vara ensam, för då får man göra de jobben som finns. Liksom. Speciellt nu när Lasse Kroner är borta.
Kommer du, ska du ta över hans... Vad gjorde han? Dubido? Nej.
Han gör väl Doobidoo, smartare än en 50-klassare. Hade också någon julshow nu som var så här, kan vi få... Arbetsmarknaden är ju otroligt öppen nu efter att Kroner har backat. Nej, men så det går ju att leva och bo i Göteborg liksom. Men jag reser ju mycket. Så.
Men du programleder inte just nu? Ju.
Nej, jag slutade vid 9 år förra året. Ja.
Och det, vill du inte göra det?
Jo, nu känner jag att jag skulle vilja gå back to basic. Lite grann. Kanske 2019. Och kanske söka något vick på P4 lokalstation. Eller något sånt där. Att jag skulle tycka att det var väldigt mysigt att ha ett fast jobb. Nu har jag frilansat 1 år. Och jobbat liksom alldeles för mycket. Men det är också det som är sjukt. Att man har så här färdigt vad man ska göra. Jag vet ju vad jag ska göra hela 2018. Så att det är lite läskigt att ha sån lång tidsplan tycker jag. Men också gött på något sätt.
När kommer din bok?
I mars kommer den. Och sen ska jag göra föreställning på den i höst. Med min svägerska och hennes man som ska spela musiken.
Okej,
så det är också kul. Att så här, för det är en annan del i det också. Du vet, att turnera runt ensam och sitta så själv på något hotell i Karlstad efter att ha uppträtt på något ställe där 20% vill höra vad man sa typ. Att det ska bli så jävla fint att de följer med och att man slipper liksom åka runt själv. Det är också ett sätt att ta hand om sig själv tycker jag.
Ja, det är klart. Det låter underbart.
Det blir underbart, ja.
Så de stora grejerna nästa år är boksläpp i mars.
Mm.
Festival i Statement.
Augusti, ja. Och show då. Det blir kul.
Ja. Mm. Och den ska ut på vägarna också.
Den ska ut på vägarna, ja.
Mm. Vad vet du mer om din framtid?
Ingenting egentligen. Jag vill jobba jättemycket med Josefin Johansson som är min bästa kompis.
Mm.
Så det ska vi göra. Vi gör en podd ihop. Och,
Som kommer väldigt sällan.
Ja, precis. Mm. Den ska komma mer. Det är en sån live-podd så vi liksom måste skriva en ny show varenda gång.
Mm.
Feminist, ja visst, men heter den.
Den är rolig.
Tack. Den är jättekul att göra. Mm. Så det vet jag väl om min framtid, att jag ska göra så jävla kul grejer.
Mm. Och sen har du en annan podd också. Två poddar.
Mm, den andra podden har jag ju med min svägerska. Första gången podden.
Just det.
Med Matilda Sjöström som också är musiker. Då. Och sen så har jag Klubb Hybris, Mina Lundström, där hon ska börja med stå upp och jag ska sluta.
Mm. Hur går det att sluta då?
Jättedåligt, som sagt. Jag jobbar, giggar varenda dag i en månad nu.
Mm.
Men kul grejer.
Ja.
Mm. Det är det. Då behöver man inte sluta om man hittar ställena där man vill vara på något sätt. Du, och om man kan tänka sig att inte tjäna några pengar.
Ja.
Då är det kul.
Ja. Fast lite pengar tjänar du väl?
Ja, lite ja.
Mm. Men inte som förr?
Nej, inte som back in the days, nej.
Men är det ett problem?
Nej.
Jag har skrivit upp också humorkollo. Gör ni det fortfarande?
Det gör jag ju med Josefin Johansson också.
Mm.
Det gör vi fortfarande, ja. Vi brukar göra ett per termin, typ. Det känns som att alla tjejer som vill gå har gått.
Okay.
Men så är det nog inte. Vi får väl se.
Mm.
Det är också ett separatistiskt rum, då. Där cis-killar inte är välkomna. Som också helt själviska grejer, att jag och Jossan vill ha fler kvinnliga kollegor, helt enkelt.
Mm.
Och det brukar vara typ en eller två från varje kollo som fortsätter vidare sen och hanka på liksom.
Mm.
Så det är kul. Så det ska vi fortsätta göra också.
Men du började 2009.
Mm.
Det har gått 8 år sedan dess. Det är väl annorlunda idag rent humor, alltså stand-up-klimatet är annorlunda.
Ja, absolut. Det tycker jag nog.
Mm.
Det är ju svårt också när man har en annan position i stand-up-Sverige och ser det utifrån, tycker jag. Från att vara rookie och vara på alla klubbar varenda dag, hela tiden, göra 2 gig om dagen på något sätt. Till att lite grann vara äldre, kunna välja mer vad man vill göra, inte hanka runt så mycket på klubbarna.
Mm.
Så att det är svårt, tycker jag, att läsa av klimatet också, för att jag är inte riktigt med i klimatet, om du förstår vad jag menar.
Mm, verkligen.
Men du tycker det är hårdare?
Nej, fast jag tänkte mer att det känns som att det är fler kvinnor som gör stand-up idag än det var för 5-8 år sedan. Liksom.
Absolut. Och jag tror också att fler vill börja när man inte är ensam hela tiden. Att man inte är den enda tjejen på något sätt.
Mm.
Det är roligare då ju.
Ja, det är klart. Vill du rekommendera något?
Då vill jag rekommendera att om man inte bor i Göteborg så tycker jag att man ska åka till Göteborg och gå på någon utav klubbarna här. För att stand-upen i Göteborg är helt jävla fantastisk just nu. På grund av grymma människor som driver klubbar och så.
Mm.
Så då tycker jag att man ska gå på Pandora eller ståuppklubben. Eller det finns en Sveriges minsta ståuppklubb på Krippas café.
Okej.
Okay. De tar in 21 pers bara.
Mm.
Det är kul.
Mm.
Det vill jag rekommendera.
Vem tycker du att du ska intervjua i Värvet?
Jag skulle jättegärna vilja höra en intervju. Jag vet inte om du intervjuar. Har du intervjuat K. Svensson?
Mm.
Nyligen?
Nej.
Innan han blev K, bara K.
Ja, han hette nog Kringland, va?
Mm. Jag skulle jättegärna vilja höra en intervju med K.
Mm. All right.
Det skulle vara kul.
Tack för att du tog dig tid.
Tack för att jag fick.
Ja, jättemysigt att träffa dig.
Detsamma.
Har det känts bra?
Mm. Nu känns det bra.
Ja.
Den oerhört sympatiska Emma Knyckare. Ja, det borde ni ha fattat vid det här laget att jag intervjuar henne. Jag kanske ska sluta säga namnen, men ja, det känns rätt på något sätt. Hur som helst, hon är aktuell med bok under våren och i slutet av augusti är det dags för Statementsfestivalen i Göteborg, 31 augusti närmare bestämt. Vi ses förmodligen inte där, men kanske på sociala medier. Emma heter Knyckare, kort och gott, på Instagram och Twitter och jag heter Kongenialt nog Triumf i samma medier. Nästa vecka hörs vi igen, om du vill, i samma podd, när du vill och var du vill. Kram!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.